Ja, då säger vi god dag och välkommen till Offsides podcast VM-special. Vår första dagliga podd under det här gruppspelet. Vi kommer att köra varje dag. Hallå Anders.
Hej Johan.
Redan där förstår lyssnare att vi inte sitter bredvid varann. Vi kommer återkomma till varför vi inte gör det och vilka omständigheter det här spelas in under. Men jag har tänkt som så Anders att det här är ju en del då av vår VM-satsning och får vi räkna som den första riktiga VM-podden här.
Mm.
Och jag har skapat då bara för, vi ska ju spela in varje dag och det kommer bli förvirrande både för oss och för lyssnarna. Så bara för att få någon slags struktur i början på varje avsnitt så har jag skapat ett kort faktaformulär som vi inleder torrt. Där det såklart finns utrymme för dig och för mig att skena iväg. Men bara så att vi får lite koll på grejerna. Så kan vi börja med detta?
Ja, absolut.
Först här på mitt papper så står det, var är vi någonstans?
Ja, då hoppar jag in Johan och säger att jag är i mitt vardagsrum hemma i Västra Göteborg.
Vad i helvete?
Så jävla antiklimax direkt. Och jag vet ju vad du är Johan, så att du behöver inte ställa en fråga till dig själv. Du är i din lägenhet på Guldheden i Göteborg också.
Så är det.
Men det var ju lite planerat faktiskt det här. Att vi åker ju om ett drygt dygn till Ryssland. Så att vi visste att ett avsnitt på den här VM-resan skulle spelas in från hemmaplan.
Jag tror det kan bli så att vi får väl se, men att vi kanske rundar av hela härligheten med att vi spelar in det sista avsnittet hemma också.
Mm.
Men nästa punkt, vad är klockan och var i VM-schemat befinner vi oss?
Ja, 21.15 torsdag kväll. Det är några timmar sedan Egypten, höll jag på att säga, men där Saudiarabien förlorade med 5-0 mot Ryssland. Så den matchen har vi betat av i våra skallar i alla fall. Så det är där vi är.
VM är officiellt igång alltså.
Mm.
Och hur mår vi?
Ja. Jag skulle säga att är det sämsta dagen 2018 för mig?
Ja, du får förklara varför i så fall.
Ja, alltså det är så mycket, jag vet inte, om vi börjar med det som jag vet att rätt många av våra poddkompisar har hört av sig om, är ju det här poddstridet med vårt ordinarie avsnitt som släpptes här i onsdags. Det som vi ändå tyckte blev rätt bra tror jag, en stor jävla genomgång som sen dunkades ut till San Francisco som är podomatic.com. Det är de som är vår poddkompis som sen skickar vidare detta till iTunes och Acast och alla de här andra apparna. Men de jävlarna har gått i ide. Och det funkar inte. Det går ju inte att spela upp det här jävla avsnittet på något sätt.
Som var ett fylligt jävla avsnitt och som jag spelade in i ett annat land.
Ja.
Gjorde stora ansträngningar för detta.
Ja. Och jag har ju varit inne i en otroligt argsint mailkonversation med någon snubbe i San Francisco i Silicon Valley som sitter där på ett jävla startup-bolag och säkert kammat hem många miljoner, till och med miljarder säkert, och kan inte ge konkreta svar på varför det här inte fungerar. Så därför så sitter man här med en jävla frustration, för tajmingen är ju usel med tanke på att vi ska spela in 14 poddar på 14 dagar från Ryssland.
Ja, om det här bara kommer igång så vad gäller avsnittet vi har spelat in, det som alltså var det stora inför VM-avsnittet.
Mm.
Den lilla fördelen där är väl att den har lång livstid, för där går vi igenom hela gruppspelet dag för dag och har alltså valt ett ämne per gruppspelsdag helt enkelt. Så det går ju att lyssna på den i efterhand, men är det så att ordet fuck har nämnts i mejlen till San Francisco från dig?
Det har du gjort mer än en gång. Det var länge sedan jag kokade så mycket på någon person, för att jag fått ett svar och det var så jävla intetsägande och så jävla opersonligt och så lite. Jag har förklarat här vad detta innebär för oss. Massa ledsna lyssnare. Vi har sponsorer som också är lite ledsna givetvis. Vi har du och jag som lägger ner tid på det här, och det är tråkigt när det är ändå en, även om det kanske inte är den finaste pärlan, så är det ändå en liten pärla för svin om inte folk kan lyssna på det förra avsnittet. Och framförallt är
det det som man alltid ska säga i sådana här omständigheter, att men de stora förlorarna är givetvis lyssnarna.
Ja, och det är ju bara en sak i det hela här. Sen så har jag haft personligt, för första gången sedan vi flyttade hit i det här huset, så har inte vårt internet fungerat här idag. Det bara kraschade idag. Och jag har ringt då vår leverantör som har fiber och det funkar inte. Så jag fick cykla iväg och hämta ett mobilt bredband som inte heller funkat under dagen. Och till det så kan man då addera lite sjuka barn och min fru är borta och jag har, får man säga, första gången också en liten resfeber. Det är så jävla mycket med den här Rysslandsresan. Så jag har gått runt här idag och svurit och skrivit fuck många gånger och fan.
Våra karaktärer testas. Vi har ju haft som internt mantra att vi nästan räknar med att det kommer bli en del meck och saker som skiter sig väl på plats i Ryssland. Nu har vi inte ens åkt än. Nej. Och vi har sagt att vi måste ta varje motgång med glatt humör. Mm. Och sannoliken så sätts vi på prov innan flyget ens har lyft.
Så är det onekligen, Johan.
Du har sett filmen Mafiabröder kanske?
Ja, ja.
Det finns en scen där Ray Liotta i huvudrollen som gangsten Henry, när det drar ihop sig när skiten träffar fläkten på slutet och han har dels fastnat i rätt mycket eget missbruk och polisen har honom i klorna. Så är det, man följer honom under en morgon och så pratar han som en spikerröst och säger att jag hade en jävligt jobbig dag framför mig. Han hade väldigt många parallella spår. I hans fall handlar det om att han ska leverera vapen till någon. Det kommer ett stort parti kox från någon annanstans. Han ska hämta sin bror. Han ska underhålla sin älskarinna. Han ska sköta sin fru. Han har föräldrar på besök. Otroligt paranoid hela, och han har en polishelikopter som hovrar över hans bil hela tiden. Extrem känsla av att det är för mycket på alla håll och kanter. Mm. Så har jag känt mig idag, minus kriminalitet och droger. Det började egentligen redan igår när jag var och hämtade på förskolan och de bara sa, och så studiedag imorgon förstås. Det hade ju inte jag riktigt räknat med. Det här skulle vara min stora fixardag inför resan. Det finns ju 100 olika ärenden som behöver göras. Men så blev det inte då. Skulle få ratta ett barn samtidigt då som jag försöker göra alla de här resegrejerna. Var på jobbet en sväng. I förbifarten får jag bekräftat det vi har trott så länge och nästan skämtat om. Det är en död råtta i källaren. På riktigt.
Det gör mig ändå glad på något sätt.
Jag har sett hålet och jag har sett råttskiten som låg där. Så det var så.
Men får jag fråga, vad gjorde du med råttan då? Var det du som upptäckte den?
Nej, den hade upptäckts av någon vaktmästare. Uh-huh. De hade gjort hål, råttorna, i någon slags rör. Mm. Och då hittat råttor där. Flera stycken. Så fyller min dotter år imorgon, så jag har ett kalas som jag försöker styra upp samtidigt och hela hennes födelsedag. Parallellt med detta som avslutning så har jag varit med i en budgivning hela dagen på en kolonistuga. Mm. Och det ska man vara glad över då. Men jag köpte denna kolonistuga 20 minuter innan vi började spela in här.
Fyfan, det är ju jättekul. Alltså, du har inte sagt ett ord till mig. Jag visste att du skulle bida på det, men jag visste inte att det var klart. Du skrev till mig för några dagar sedan att det var budgivning från Novgorod. Tänkte jag, helvete, ska vi addera det elementet också? En jävla budgivning på kolonistiga. Men grattis Johan, fan vad kul.
Ja tack, det får väl ändå sägas vara. Det har varit en stressig dag utav helvete. Det har varit VM-premiär också. Men den avslutar ju i dur här. Så händelserikt. Och VM är igång, vilket vi nog ska komma in på strax. Men låt mig bara snabbt runda av den här lilla faktarutan. Har vi träffat Grant Wall än?
Nej.
Enkelt att svara på. Vad gör granen just nu?
Ja, vad gör granen just nu?
Jag tror att han inte grämer sig, men han fick ju, hans tuppkam lyste ju och växte ännu mer eftersom han var så otroligt populär i och med sitt Krasnodar-spelande. Det blev ju lite mayhem i samband med Sveriges träning. De har ju sin bas i trakterna av Krasnodar. Och publiken gjorde allt för att komma fram till Granqvist som att han vore en annan Maradona. Säger ju något om hans status där. Men nu såg jag precis när vi skulle spela in här att han hade blivit ordentligt bortgjord på träningen av Emil Forsberg. Någon slags fint då, utgår jag ifrån. Som den vinnarskalle han är, så kanske han är lite förbannad över det.
Okej.
Ja, det var formuläret slut, men det kommer återkomma. Och då vill jag säga då att Offsides hela VM-satsning, den gör vi i samarbete med Dr. Ötker och deras pizza Rustica. Den tar 15 minuter i ugnen, precis lagom alltså för att hinna med en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidsvilor, den 8 november 1975 överraskar den tyske domaren Wold Dieter Allenfelder spelarna i Werder Bremen och Hannover genom att blåsa för halvtid redan efter 29 minuter. En linjedomare påpekar misstaget. Första halvlek spelas med 16 minuters tillägg. I pausen sen då räcker domaren ut tungan till en fotograf. Bremens president ser humorn i allt det här och konstaterar att de borde tagit en högre biljettavgift med tanke på showen. I efterhand så erkänner den här domaren Allenfelder att han hade druckit några Maltesers akvavit inför matchen, och samma Allenfelder ska inför en ifrågasättande vaktmästare ha försvarat det här dryckesvalet med orden: vi är män, vi dricker inte Fanta. Vi säger tack till Dr. Oetker då, som kommer vara en följeslagare under vår VM-resa.
Mm. Just nu, Johan, så är klockan 21.25 då, alltså det har gått 10 minuter sen vi gjorde vår första punkt i faktarutan, och fortfarande högst upp på text-tv så står det på sidan 100 då: ryskt styrkebesked i VMs premiärmatch, vann med 5-0 mot Saudiarabien i Moskva. Denna match gissar jag då att du inte såg, med tanke på budgivning och diverse grej inför din dotters födelsedag.
Den stod på. Jag tittade dit när jag kunde. Mm. Och ett fall framåt för Saudiarabien får man ju säga, om man tänker på deras öppningsmatch 2002 när de förlorade med 8-0 mot Tyskland. Mm. Och givetvis en precis den starten som Putin ville ha. Mm. Jag såg för lite det jag såg, så ja, det är klart att man blir lite misstänksam. Såg den saudiska målvakten slänga sig på ett sätt som inte kändes proffsvärdigt, om jag ska uttrycka mig så. Det var lite som om jag skulle ha slängt mig, eller ja, jag skulle fan slängt mig bättre.
Ja, jag sa det faktiskt till min son när vi satt och tittade på matchen här, då, målvakten Al-Majouf som han heter. Jag sa till min son att det var en sån gubbe som man sköt på när jag var liten och polarens pappa ville stå i mål, att han kunde knappt kasta sig ens.
Såg ju inte bra ut, och då ska man ju veta att det här ryska laget på förhand inte är ett monsterlag. Sen kan ju lag såklart överraska och hemmanation och så vidare. Men ja, det gjorde en lite tveksam. Mm. Nu satt jag inte som klistrade 90 minuter som sagt. Men kändes inte helt bra. Nej. Och man fick lite misstankar, så mycket kan man väl säga.
Men ändå, trots att det var en usel insats av Saudiarabien, och en helt klart, det var därför jag tänkte på det här med som text-tv formulerade, ryskt styrkebesked. Det vet vi inte om det var ett styrkebesked. Vi vet inte hur usla Saudiarabien är. Det kan vara att Ryssland ändå är det näst sämsta laget i VM. Det har vi ingen aning om. Men däremot så redan nu efter en match, efter en på förhand rätt så blek och seg och liksom profilfattig match, så har man redan fått en person, den här då Alexander Golovin, som satte det sista målet i 94 minuten och stod för 2 assist, som ändå inför matchen, det har pratats om att det är ändå han som är framtidens stora stjärna i Ryssland. Han spelade i CSKA i Moskva, och det snackas om att han är relativt nära Juventus. Arsenal har tryckt i honom lite grann, och United och sådär också. Men redan nu så har man, jag hade ingen aning, jag ska vara ärlig, jag hade ingen aning om Golovin var. Jag hade aldrig sett honom spela, även om jag sett ett par matcher med CSKA i Moskva i Champions League och sådär. Jag minns inte honom på något sätt. Så har man redan nu fått en sån här, ja, det är en ny kille. Han kommer jag nu komma ihåg om 4 eller 8 år när man sitter och pratar om VMs öppningsmatch i Ryssland. Det är Alexander Golovin.
En öppningsmatch som gjorde mig gladare att läsa om var ju den som Fjodor Smolov berättade om. Har du hunnit ta del av detta? För jag tror han mejlade dig med.
Nej, jag tror inte det.
Fjodor Smolov är då en pseudonym för Olof Nordin, hemmahörande uppe i Hudiksvall någonstans. Nej, en fantastisk fin historia som jag känner att jag ändå måste bara ta upp här. Han berättar att de är ett kompisgäng uppe i Hudiksvall-trakten som leds av en kille som heter Andreas Brolin. Och då tänker vissa, Hudiksvall, Brolin, finns det något släktskap där? Jajamän, han är tremänning tydligen. Han, den Brollan som han kallas, eller Brolla, drog inför VM 2006 igång en tradition som de har kört på med där uppe. Inför varje VM-premiär, alltså öppningsmatch, så spelar de lajvar öppningsmatchen. Fast en dag innan, de kör alltså 11 mot 11 inklusive avbytare, 2 gånger 45 plus tillägg, där det ena laget då, som den här gången, får vara Saudiarabien, det andra får vara Ryssland, och alla spelare får ett namn. Det var därför han undertecknade med Fjodor Smolov, som alltså är en befintlig spelare. Och med åren har vissa tagit det på sånt allvar att de har försökt att efterlikna deras speltyp. Fick man Heskey så försökte man vara Target och så vidare. Lite svårare, saudierna hade de väl inte jättekoll på. Men ett otroligt initiativ, det är ganska stor grej liksom. Och så fanns det så har de en bankett då efteråt där de äter mat som anspelar på värdlandet är, så jag tror de skulle sitta där och äta borscht då. Och så var de lite inspirerade av oss också, mm. Som en twist den här gången. Den här Brolla, som då är navet i det hela, hade sagt åt alla spelare att befinna sig på en plats i Hälsingland där väl, på en viss tid. Och så kom det en buss där som hämtade upp dem. Och sen så körde de då vår lilla lek på spåret, eller i spelarbussen. Mm. Fast de körde det live då. De åkte alltså och var på väg på riktigt till olika hålor på vischan i Hälsingland. Mm. Och så fick de ledtrådar i realtid. Att ja, men på väg till, jag vet inte ens vad det kan heta. Och så körde bussen dit på riktigt då. Mm. Och till och med en musikfråga hade de. Och då hade Brolla någon slags ljudkommando med en polare som dyker upp bakom en skogskrök och går ut och sjunger Jussi Björling på vägen. Mm. Otroligt ambitiöst. Yeah. Och Fjodor Olof då som mejlar hoppas att det kanske kan inspirera kompisgäng eller annat och bara ta upp den här traditionen. Väldigt imponerande måste jag säga. Ja. Känner att där skulle jag vilja hänga.
Ja, då tackar vi Fjodor för ett härligt instick.
Ja, ja, verkligen. Ska vi ta upp det faktum, vi har ju knappt gjort det, att VM går i Ryssland.
Ja, men innan vi gör det, jag tänker att där måste vi prata lite om det, så vill jag ändå nämna en sak som jag redan har tänkt på som säkert kommer bli en snackis kommande dagar på framförallt kanske kvällstidningarnas sportsajter, och det är ju Jonas Erikssons medverkan i SVT:s studio där han då sitter mellan Johanna Frändén och Daniel Nannskog. Och jag trodde ju från början när man såg att Jonas Eriksson skulle vara ett fast inslag i SVT:s VM-studio, att han skulle ha en lite mindre roll, att han skulle kliva in just när det var lite kontroversiella situationer och sådär, men han har ju fått en lika stor roll som Nannskog och Frändén. Nu har det bara varit en match, så att jag vet inte, det kanske förändras, men jag kommer bara hinna se kanske en match till på SVT innan vi lyfter mot Ryssland, så att det är ju märkligt.
De kanske vill så att säga sätta honom från start och gå ut med mycket Jonas i bild eller starta på det viset.
Kanske alltså, men fokuset på domarna efter, ja, jag såg ju, SVT hade ett VM-magasin då som igår kväll också, dagen innan premiären här, och det var också där han fick väldigt mycket utrymme, och fokuset på domarna och de olika besluten i SVT-studion gör ju att jag redan nu känner mig lite lyckligt lottad som ska få åka till Ryssland och missa dessa sändningar, för det borde ju vara så, och jag räknar med att det blir så, att de skickar in honom på länk. Helst skulle för hans egen skull i sådana fall skulle han kanske suttit i Sigtuna. Jag har ingenting emot Jonas Eriksson, är en klok och han är vältalig i studion och sköter sig bara.
Ska vi bara informera för dem som inte vet att han bor i Sigtuna? Det var inte bara något du tyckte att där ska han sitta.
Ja, just det. Ja, just det. Det var bara Johan. Bara parentes. Men absolut, in med honom. Det har jag efterlyst i många år. Att in med professionell domarkompetens i diskussioner när andra sitter och gissar vad som är straff eller inte, en offside eller en utvisning. In med honom då. Skitbra. Men det är en minut kanske lite då och då. Nu blir det som att det blir alldeles för mycket fokus på domarinsatsen. Att han ska sitta och analysera varje domare. Jag hoppas att inte det är ett grepp. Men vi får se vad som händer.
Ja.
Och så då över till att VM i fotboll spelas i Ryssland. Ska vi prata lite om det då?
Ja, det kan vi göra. Putin på läktaren såklart, och häromdagen så står FIFA-presidenten Infantino och smörar för Mr. Putin och tackar honom och säger hur grym han är. Och vad gör vi journalister? Det rapporteras ju en del, och vi har väl nämnt det också, att ja, det är problematiskt att det går där, och gränserna flyttas fram. Nu har man rätt många säga, tycker jag då, att ja, Ryssland, men min gräns går vid Qatar, som då ska ha nästa VM. Ja, vi får se, säger jag. Mm. för att det är som att man inte märker hur liksom gränsen flyttas fram, och det blir ett visst mått av hyckleri där, tycker jag, att vi kan skriva en text eller prata om att det är inte helt, känns inte helt fine att det går i Ryssland, och sen kan vi ta upp det sen igen ett halvår efter VM, men sen är VM väl igång och matcherna spelas, någon sätter en boll i krysset, då vill man inte gärna dra upp det där. Mm. Då är det liksom VM-festen för folket, inklusive en själv sådär. Så det liksom finns ett visst mått av, i alla fall från, känner jag så, att man tenderar att hyckla lite.
Ja, jag vet inte, alltså minns du Johan VM 2014, hur snacket var inför öppningsmatchen där? Då var det ju lite samma, för det var en hel del protester om liksom social orättvisa och korruption och sådana här saker i landet. Och det var en rätt stor grej dagen innan öppningen, kanske samma dag som det var premiärmatchen. Men sen släpptes ju den. Sen så började man snacka om James, eller James Rodriguez som jag ville kalla honom. Och hans snygga mål, och sen så snackar man om Neymars välmående. Det glöms ju alltid bort, och det, exakt den dramaturgin kommer vi se nu. Jag tror inte jag har läst någon svensk krönikör som ändå har någorlunda intagit en position i sportjournalist Sverige som inte har känt sig manad att...
Därför skriver jag inte en rad om VM det här året. Nej, men en sån, den typen av kronika, och men, så säger att nej, men det går, min gräns går här.
Nej, precis. Precis. Men sorry. Alla har ju dammat av den nu. Nu är det ur världen. Är det Bachner eller det är Niva eller det är Bank eller det är vem det är må vara. Så har man dammat av den krönika nu. Där det är, man kommer upp mot liksom homofobi, man kommer upp mot Putin, man kommer upp på annekteringen, man kommer in på kriget i Ukraina, man kommer upp på mänskliga rättigheterna i Ryssland. Man tar upp alla de här sakerna. Och det ska man göra givetvis. Men det är också så väldigt, väldigt, väldigt uppenbart att imorgon så kommer det vara, nu är det bortstädat. Nu kan vi fokusera på fotbolls-VM och de snygga målen och de kontroversiella besluten och sådana här saker.
Det blir ju svårt också om man är någon som bevakar toppfotbollen generellt, så då är det ju, kan man inte påstå att man är särskilt konsekvent heller, att men jag skiter i VM nu, Ryssland, det känns för mycket tveksamheter för min del, så jag går vidare med annat. Ja, till vad då? Till Champions League och till Qatar, pengar och sådär, att det går ju att argumentera för att det är rätt fucked up överlag liksom så. Sen är det väl två olika grejer också, att VM går i Ryssland är en sak, sen kan man ju prata om själva världsmästerskapen som grej överhuvudtaget, att vi samlas en sommar för att det vi faktiskt vill göra är se några landslag spela en fotbollsturnering. Nu blev det klart häromdagen då att efter Qatar så kommer VM gå i tre länder, nämligen i USA, Kanada och Mexiko. Det blir väl vad jag vet första gången tre länder delar på ett VM. Och det är ju tydligt att FIFA vill expandera ännu mer och tillåta fler länder att vara med. Kan man ju också ha frågetecken till efter att ha sett dagens premiär för övrigt. Bara kvalitetsmässigt. Men att det kommer inte kunna bli så många som kan arrangera ett VM. Det blir ju en form av vulgaritet som kan göra en ganska äcklad sådär. Och man se vilka de senaste mästerskapen har varit, Brasilien, och hur mycket det har kostat. Sydafrika var ju samma sätt, och särskilt i länder där man vet att så oerhört mycket eftersatta områden som skulle må bra av samma pengar, och nu är det kanske så att länder måste dela för att kunna arrangera överhuvudtaget, att sådär blir det värt det? Liksom så, här. Så kan jag ju verkligen känna innan så här giftet sätter in, vilket är själva fotbollsturneringen och spelandet sådär, att det finns ju något ganska skevt i det där, med att jag tror det där kommer bli vanligare, att vi kommer få se VM delas på flera länder, eller att det bara är, jag menar, länder som kan lägga en extrem budget på någonting, som Ryssland kan ju skramla ihop det och skita en del annat. Liksom sådär.
Jag tänker så här, Johan, att det finns vissa likheter med, det var ju bara några månader sedan den blossade upp, den här debatten, eller det blev en ganska het potatis i alla fall någon vecka, det var lite debattartiklar och sådär om hur vi skulle resa då, med tanke på klimatångest och växthuseffekter och utsläpp, bränsleutsläpp och sådär. Och den känner man igen själv. Jag klickade in för något år sedan en resa till Thailand, och det var inte helt oproblematiskt i mitt huvud sådär, att ja, ska jag resa till Thailand i vinter? När jag vet vad det innebär i utsläpp och vad det innebär för miljöpåverkan. Och det säger jag inte bara för att vara fin, utan jag tänkte faktiskt det rent genuint så. Men sen så klickar man ändå hem den och tänker, fan, jag är ändå värd en semester. Det är ändå gött när jag väl är där, och när man väl är där så är det kanon. Men sen så när man landar på Landvetter, i mitt fall igen, efter så här, nu ska jag fan inte resa i onödan. Och man tänker så här, det är helt otroligt att det kostar 200 kronor att flyga till London om man vill åka dit och se Chelsea spela på Stamford Bridge. Men det är lite samma. Man har det i sitt bakhuvud. Precis som att man har med Ryssland och Qatar. Att det är för jävligt, de här sakerna. Vi låter det pågå. Man protesterar inte så högljutt och sådär. Och sen så är man ändå en del av det hela tiden. Och vi kommer ju vara precis likadant nu, Johan. Vi kommer väl flika in det då och då. När vi poddar från Ryssland. Och när vi skriver och bloggar på hemsidan och så. Det som pågår i Ryssland, och vi kommer säkert träffa några ryssar som är både nöjda och missnöjda med Putin och vad som händer i deras land och sådär. Men det är hela tiden så kommer det vara Sverige, Sydkorea. Det gäller att granen och kompani håller tätt bakåt. Det är så nära hela tiden och man glömmer bort det. Och Jag måste ändå säga det att VM för mig då, som ska åka på mitt första VM någonsin, och man jämför med Champions League som du nämnde här tidigare, det har ju en rätt stor grad av liksom kapitalistisk
rikast vinner.
Ja, ådra över sig. Och VM har ju det på det så sätt att Ryssland har fått ett VM, men länderna som nu kommer dit, där betyder det på något, det är ett annat sätt där. Alltså även om Saudiarabien har väldigt många punkter som man skulle kunna kritisera som nation och som land och som styre och sådär. Så 5-0, jag tar ändå för givet att det inte har varit en uppgiven match, men det finns ju känslor där i det laget just nu när vi pratar här några timmar efter den slutsignalen som är oerhört mer drabbande, skulle jag ändå påstå, än vad det är efter att ett lag förlorar med 5-0 i Champions League. Där går man vidare på något annat sätt, och där vet man att här tickar in en månadslön för min klubb på 1 miljon nästa vecka. Saudiarabiens lag, visst, de är säkert också ekonomiskt oberoende, många av dem, men det finns ett annat tyngd bakom alla resultaten och alla känslorna i ett VM som gör att det blir så lätt att glömma bort de här sakerna som
jag pratat om. Jag vill bara flika in där att jag tar inte för givet att matchen inte var uppgjord. Jag gör den inflikningen. Men jag tycker det där är en väldigt skarp liknelse av dig. Det med flygångesten och liknar den vid VM-ångesten. För jag läste Erik Niva idag, inte efter matchen utan hans stora införkrönika då. Nu börjar turneringen. Och den hade ju faktiskt vinkeln att det är okej att gilla VM. Jag tror han hade just den formuleringen. Att han ville lite vända på det, att nu har vi pratat om problem både med Ryssland och med VM som sådant, att men det är okej, ni får njuta av fotbollen nu. Jag menar, en sån krönika hade ju inte kunnat skrivas för inte ens kanske 4 år sedan. Nej. Eller definitivt inte tidigare. Men det säger ju någonting att den här att det är uppenbarligen många som har känt så. Och han argumenterar ju för då varför han tycker det är viktigt. Jag tycker inte att det är så tunga argument. Jag delade hans uppfattning i vad en VM-turnering kan göra förutom fotbollsupplevelser. Lära sig mer om andra länder. Man är kanske en ung tjej eller kille och börjar bli medveten om, men det är ju en chans att komma i kontakt med andra länder som vi skulle inte ha att göra med. Man skulle inte läsa någonting om Panama annars, men man blir lite sugen på att veta mer om landet när man ser att de ska spela VM. Frankrike 98, när du och jag var i början av tonåren. Kanske det första mästerskapet för mig där jag började förstå att det fanns sådär historier ibland med politisk touch som kunde kopplas till fotbollen, och läste om sådär Le Pen i Frankrike och förstod att Thuram var en stor symbol och lärde mig mer om det genom fotbollen. Eller Kroatiens framgång, som visste inte så mycket om det landet innan, men genom fotbollen så kunde jag liksom lära mig mer. Det skriver han om lite, och det känner jag igen. Och hur det är liksom att kanske vara i din sons ålder och bli liksom berusad av ett mästerskap. Absolut, jag köper det, men det är ändå inte så tunga argument. Jag tror ändå man kommer tillbaka på det, att man inte klarar av att stå emot själva fotbollsunderhållningen, att man ändå blir förtrollad av den. Sådär. Men du är helt rätt i tiden med den där liknelsen. Jag tycker ändå var fascinerande att nu börjar festen, och kanske den mest profilerade krönikören och den mest uppskattade skriver att och det är okej och njuta nu.
Ja, men det är lite skönt att Erik Niva tar den lite rollen som en landsfader som berättar för oss andra att så, det är ändå okej. Och då kan man ändå luta sig tillbaka lite grann och poppa upp sin
sitt
VM-tips och sina känslor och vad ryckas med. Och, det,
och sen kan vi när det har gått 3 månader säga, var det där så bra, nu står de här
arenorna som kostar så mycket. Vi har alltid en bakväg att krypa ut ur.
Ja, så är det. Men annars är det ju, nu nämnde jag Niva här, men det är ju också dags nu då för VM i tomma ord. Enligt, det är inte min formulering utan det är Jesper Högströms formulering. Offside-skribent och gett ut böcker hos oss och så vidare. En del har nog rätt bra koll på vem man är. Men också författare, litteraturkritiker, och skriver också i DN då och då. Och det gjorde han nu för någon vecka sedan här på DN Kultur. Och gick väl lite till angrepp då, får man säga, på fotbollsbevakningen som sådan i blågul synvinkel.
Ja, jag har texten framför mig här. Jag tänkte för den som...
Läs hela.
Nej, jag läser lite grann här. Så här skriver Jesper Högström. Från Hylands tid, när fotbollen var en lovvärd men folklig syssla vars utövare behövde välvillig fostran, har det nu förvandlats till stenrik underhållningsbransch. För denna är en journalistkår som förlorat alla folkbildande anspråk ett lätt byte. Det är ett språk en fotbollsintresserad person förväntas tilltalas av är en särigen blandning av gamla floskler och nya. Sportjournalistiken har alltid varit ett reservat där branschkunskap fått ursäkta miserabel språkbehandling. Men i dessa anti-elitistiska tider har de nedbrytande krafterna fått härja utan motstånd. På svenska sportsidor vandrar man följaktligen genom en språkets bilskrot där de utkänta klischéerna, de felkonstruerade fraserna, de havererade metaforerna står staplade på varandra i rostiga högar. Och så fortsätter han.
Det är hård kritik.
Det får man säga.
Vårt skrå överhuvudtaget. Mm,
det får man säga. Och vad känner du, Johan, när du har läst denna text?
Jag kände lite både och. Jag kan börja med det som jag inte tycker han har så rätt i. Lite romantiserandet av det gamla. Och kanske, han är väl inne och talar om någon slags guldålder där. Som jag tror är kanske 70-tal eller någonstans där. Där han menar att det var ofta stilistik och skribenter som hade en särart och som behärskade språket på ett annat sätt. Det som jag inte tycker kommer med är ju att man fick ju inte så himla många olika perspektiv. Idag så får man ju säga att det är ett smörgåsbord för den konsument som vill och ta del av motståndaranalyser, taktiska spelanalyser, historieberättare om spelare som inte bara är svenska utan kanske sådana vi ska möta eller VM-profiler överhuvudtaget. Väldigt många fler infallsvinklar ändå om annat. Sen kan man tycka att det blir för mycket, men då är det bara att avstå. Sen vill jag ju också säga att de här gamla hjältarna då, jag vet inte vilka det är han, det är Birger Bure kanske och
Jolo.
Ja, Jolo är ju fin i och för sig.
Ja, låt mig återkomma till honom lite senare, Jan-Olof Olsson då.
De hade ju ofta då en liten, var det inte pseudonym utan en, vad kallar de, ett alias kanske.
Ja.
R-et Eklöv och Jolo och sånt där. Men de avslöjade ju kanske inte så jättemycket och var ju kanske väldigt nära dem de bevakade. Pekade kanske inte så mycket på missförhållanden och var ju väl liksom väldigt nära de du bevakade, om det var Bur eller om det var någon annan på Kvällsposten en gång i tiden som i princip satt och tog ut startälvarna ihop med Åby Eriksson en gång i tiden. Den typ av romantisering har jag ju lite svårt för. Tänkte på den också när jag läste, det var någon sån här kultintervju i Sportbladet härom veckan med Bengt Andersson, alltså gamla blåvittmålvakten. Han längtade också tillbaka till den gamla journalistiken då vi kunde sitta och dricka bärs ihop spelare och journalister, och när Bäcksbo på GT kunde säga att jag har två frågor kvar egentligen Bengt, men jag hittar på någonting så det ser snyggt ut. Det har jag ju svårt att romantisera. Sådär, den delen av det gamla. Det jag håller med om är ju det här hyperboliska och de enorma orden som tenderar att bli meningslösa efter ett tag. Det tycker jag inte är så mycket fotboll generellt. Det är väl att någon är lite smart på Twitter så kallas det en personen för geni. Men allt fantastiskt och sånt där. Sen kanske Jesper Högström inte riktigt heller är helt bekant med arbetsförutsättningarna. Hur de är 2018 för en utsänd till exempel svensk sportkronikör eller skribent att lämna en text på 2-3 sidor i samma minut som matchen tar slut. Det har nog aldrig han behövt göra. Ändå värt att flika in. Men det där håller jag med om. Och det kan ju göra mig lite less ibland själv. Och kan känna att man själv dras med i det. Jag tror det där har att göra med sociala medier en del. För det är någonting jag har tänkt på de senaste åren, så är det att vårt yrke, och det är säkert inte bara journalister utan en hel del annat också, kommer hela tiden med ett nytt yrke, och det är att man också måste vara sin egen försäljare hela tiden. Försäljare av sina texter eller sina kollegors texter eller allt det man gör, och tonläget är ganska högt redan, alla skriker och utan att man tänker på det så dras en egen volym upp, det ska krängas liksom hela tiden. Det tror jag också bidrar lite till att liksom det blir väldigt uppskruvat och att man tenderar kanske att inte uppfatta så mycket alls till slut.
Exakt. Jag blev intervjuad av tidningen Journalisten här för några dagar sedan inför vår Rysslandsresa. De var bara lite nyfikna på vad vi skulle hitta på och vårt upplägg med Ryssland och så. Jag har fortfarande inte läst någon artikel hur det blev, hur jag uttryckte mig. Men en fråga från reportern där på Journalisten var: vad skulle du säga om svensk sportjournalistik? Hur står den sig i konkurrensen? Och den frågan har jag fått ganska många gånger i liknande sammanhang. Och jag brukar svara detsamma. Jag svarade precis nu att jag tycker att den är ojämn. Det finns faktiskt en del dåliga skribenter utan känsla för språk eller intresse för språk. Men också många som kan fotboll och den märkliga värld som fotbollen snurrar runt i på ett sätt som ja, Jolo då kanske och Högström och Hyland och de här aldrig var riktigt i närheten av. Alltså, några är bra skribenter, andra är okej, men det finns någonting för alla som du var inne på, Johan. Och
det är kanske en grej som Högström inte tänker på. Han och Jolo och de är ju extremt insnörda. Det är ju vi med i viss mån på stilistik och att det ska vara snyggt. Mm. Väldigt många konsumenter tänker inte så mycket på det. Nej. Men tycker det är grymt att Daniel Kristoffersson alltid kan avslöja nästa övergång i Allsvenskan.
Exakt så alltså. Och det som jag också tycker är, det är som att det är bara i sportjournalistiken som det finns rötna ägg som formulerar sig lite hafsigt eller hyperboliskt eller klischéartat. Det finns ju i alla andra journalistiska genrer också. Och jag kan tycka att Jesper går lite i sportintressekomplexfällan, om vi ska döpa den så, när han formulerar sig som han gör i den här rätt raljanta texten. Det är som att han skäms lite för att han är en fotbollskille och att han rör sig i sportjournalistikens värld då och då. Och måste därför ställa sig lite ovanför alla andra och pissa på de som jobbar lite längre ner. Och det är som att Högström suktar lite grann efter en tid och skribenter flanerade runt och satsade mer på formuleringar än på analys och fakta och gräv kanske. Jag vill påstå att det finns allt idag då och att sportjournalistiken därför är bättre än någonsin. Men också att då Jesper gör lite för enkelt för sig, att kanske han söker den lite enkla poängen i en tacksam miljö, nämligen då på kultursidorna. För här vet Jesper att publiken sitter och skrattar lite åt hans formuleringar. I bästa fall så är det då kanske Wiman som är kulturchefen på samma tidning. Ser han den här texten och skrattar också lite grann, för att man publicerar Jesper text i samma tidning i lördags, tror jag det var, så har man en sån här lite raljant sportjournalist bingo då med termer. Det kan man tycka är lustigt och sådär. Men det är inte mer de gör. De belyser inte vad som är bra någon gång i princip på kultursidorna. Och därför så basunerar man ut en bild av svensk sportjournalistik som inte riktigt är sann. Och jag känner igen det här själv. Jag har väl nämnt det tidigare liksom, när jag varit på de här stora journalistpristillställningarna, och de blickarna som jag får när jag kliver in där, det är ju lite grann som, vad är det katten har släpat in här? Vad fan gör jag där? Och sen måste jag också säga, det är extra kul att det är DNs kultursidor som gör det här. För att om det är nu så att Wiman någon gång har läst sportsidorna till exempel, vilket jag inte tror att han gör så ofta, så skulle jag ändå säga det att DN-sporten har en del personer som är lite, skulle jag säga, går i bräschen för det här som Jesper raljerar så mycket över. Alltså de här slappa formuleringarna och lite klischéerna och ställa frågorna till försvaret formuleringar. Så att det blir lite grann att DNs kultur pissar på DNs sport.
Det finns ju också ett annat, alltså floran, paletten är ju bred idag. Mm. Alltså att den som är väldigt intresserad av själva spelet får ju inte ut jättemycket av att läsa våra texter. Men det får de ju sannoliken om de läser Kalle Karlsson då till exempel. Så att liksom spektrat är ju mycket bredare. Och också personliga berättelser om spelare och så. Man kommer till kritan, så är det väl det vi gör egentligen. Alltså att vi försöker förhöja, vi nu i någon slags bred term, inte bara du och jag. Det vi gör nu kopplat till ett VM och så, när vi skriver reportage inför, det egentligen går ut på, det vi försöker göra är väl att förhöja folks upplevelse av det de sen ska titta på, eller just har tittat på. Att har Sverige gjort en bragdmatch, om man läser bank sen, så kan man stanna kvar i den och den ger ytterligare ett lager, lite som extra material på en DVD så, eller inför att man får med sig. Det blir lite roligare att följa Paolo Guerrero i Peru i VM om man vet att han har tvingats intressera sig för massa döda mumier. Så det blir lite mer intressant att följa den spelaren sen. Jag vet inte vad det här var för program, men radion stod på, det här var några veckor sedan, och så hörde jag ett program, det handlar om vinkännare på den liksom översta hyllan, sådana som lägger otroligt, mer än vad du gör som ändå är lite vinintresserad, pengar på de allra finaste vinare, samlare helt enkelt av rariteter. Och sen så sa de då, enligt den som pratade i programmet, att ibland så gör de blindtester, att de får testa den här extremt fina flaskan jämfört med någon som är kanske inte blaha blaha, men som är ja, average, Och påfallande ofta så tar de fel. Mm. Det är inte alltid att de känner vilken smak som faktiskt är den riktigt dyra. Men de sa att det spelar inte kanske så stor roll, för att de läser på om det här dyra vinet och vet historien om druvan eller hur den, vad som är bakgrunden. Det gör att deras upplevelse förhöjs, att de vet med sig det. Det kan ju säkert en del känna igen om man lyssnar på musik. Att jag tycker det är lite roligare att lyssna på Bob Hund om jag vet att de var ett gäng freaks som såg ut att bara misslyckas med allt i livet innan de plötsligt träffar rätt. Mm. Lite det är det väl vi gör också. Mm. Liksom att man försöker förhöja upplevelsen lite av det man ska se.
Exakt.
Och ta in eller ha sett. Mm. Sen har jag funderat jättemycket på det. Journalisten frågar dig vad vi ska hitta på i Ryssland, och det undrar ju läsare och kanske lyssnare med.
Och jag också ibland.
Ja, och vi också ibland. Och det där har jag funderat rätt mycket på, och vad man faktiskt kan göra för skillnad på plats numera. Mm. Vi talar om hur stort ett VM är och har blivit, och det märks ju, kommer du märka när du är där på plats, att väldigt tydligt vad man får göra och inte, avspärrningar hit och dit, och svårt att komma nära utövare annat än på presskonferenspodier och snabbt i mixade zoner tillsammans med 100 andra journalister och så. Så vad kan man egentligen göra på plats? Mm. Vi var föräldralediga, tror jag, när förra VM var, eller höll på att bli kanske. Nej, jag fick precis barn då, skit i det. Men jag minns då att man läste efter matcherna Banco Niva i Sportbladet, som får runt i Brasilien som galningar, såg en jävla massa matcher, jobbade stenhårt och skrev krönika direkt så fort matchen var slut. De är ju superproffs och gjorde det skitbra. De hade läst på och har så mycket kunnande, så vet de att James Rodriguez avgör, så har de en background på honom förberedd liksom i huvudet så att de kan berätta. Har liksom ingenting att anmärka på det, och de är bra att formulera sig. Men man kanske nästan satt i undra ibland att det, hade de nästan lika gärna kunnat göra det på hemmaplan? Mm. För miljön är svårt att få med. Allt ska gå så himla snabbt, och de vet att de måste ut med de här texterna direkt. Det gäller ju inte bara dem. Så att man hinner inte ta in så mycket miljö och så vidare. Utan de skriver de här, det är ofta dokument kanske om spelare och får hela dens bakgrund och sådär. Säger ingenting om det. Det har sin plats och jag läser gärna. Men vad gäller så här närvaro, så minns jag nästan mer när Laul drog runt med Zlatan pappdockan i Rio, bara för att Sverige inte var med då. Det var i alla fall någonting. Jag saknar inte heller Mats Olssons grinigaste år kanske, men jag kan ju sakna lite grann hans observationer och att han hade tid att gå runt lite efter matcherna och förmedla någonting som faktiskt bara går att förmedla om man är på plats.
Minns du när Mats Olsson satt och räknade båtar i San Diegos hamn 94?
Nej, men det bör väl ha varit 94.
Ja, det var 94. Ja.
Varför gjorde han det?
Du kan gå vidare, det var bara det jag ville fråga, och du visste det, och du minns det.
Ja. Nej, men det funderar jag mycket på. Vad kan man då göra på plats i ett sånt som är så dels så uppstyrt och där allting ska gå väldigt snabbt? Vad kan vi hitta på? För vi ska ju skriva den här VM-dagboken och kommer skriva varje dag där. Och i början tänkte jag nog att vi kommer dela upp den lite, och vissa dagar så har man så mycket hinna med, så man kanske, här kan det kanske passa att man skriver Senegal ska spela. Du kanske kan skriva liksom ett inlägg om Mané och dra hela hans historia. Det skulle du säkert kunna göra jättebra, men det hade du också kunnat göra på hemmaplan. Och du ska ju sannoliken inte, eller jag, sitta och göra en taktisk genomlysning på Mexikos insats mot Tyskland i första inför Sveriges, för det är inte du eller jag kapabel till på djupet. Nej. Och hade vi varit det, hade vi också nästan lika gärna kunnat göra hemma. Så det där tänker jag jättemycket på, att det får i alla fall bli ambitionen nu att så gott som det går när vi skriver våra texter och i viss mån pratar i det här forumet också, att om det så bara är en boende i Novgorod, att göra någonting som ändå märks att det här kunde vi ändå bara göra genom att vi var där.
Men det kanske är här, Johan, då jag ska göra en liten utvikning om Jolo.
Ja, fullt namn Jolo, vad heter
Jan
han?
Jan Olof Olsson. Det var då.
Just det,
journalist,
och det står och... Jolo, det står alltså för då Jan Olof Olsson Only Lived Once.
Just det. Ja. Journalist och författare, oerhört produktiv, men han var på DN då, som vi har varit inne på här, mellan 45 och 74, samma år som han dog. En så kallad klassisk kåsör, som gjorde sig känd som en iakttagare. Det var definitivt inte bara sportjournalistik som han sysslar med, utan han var mer känd kanske som en slags kultur- och historiejournalist. Och, men däremot så blev han rätt så populär i sportkretsar för att han hade någon slags essayistisk kuriosa fascination, en förkärlek för att gestalta lite melankoliska. Och han var faktiskt i sina stunder briljant. Det är få som har vissa av hans formuleringar som är så himla träffande. Det, jag minns att det var någonting han skrev inför den här klassiska VM-kvalmatchen på Malta 73. Där väl det är så att Malta tar sensationellt ledningen och sen så är det väl Kindvall och Bosse Larsson som vänder matchen så att Sverige åker därifrån med 2-1 vinst. Men där beskriver han väldigt fyndigt en blomrabatt som är inne på den här arenan på ett väldigt roligt och träffande sätt som inte är liksom så att han försöker vara för rolig, men det är bara så att han har ju det som är Jesper Högströms styrka, liksom en väldigt vass formuleringsförmåga. Och det är den han lever på skulle jag säga, för att sen VM 58 till exempel där han är utsänd av DN på hemmaplan så är han på plats på en 4 eller 5 matcher tror jag. Bland annat är han på matchen mellan Sovjet och Brasilien då på Nya Ullevi. Och då skriver han så här då: de farliga ryssarna var som tunga oformliga vintervantar, vilka 11 små glada valpar sprang omkring och lekte mig 90 minuter. Lurade och skojade, precis som då föll de in. Alltså han hade de här tunga, oformliga vintervantarna. Han hade rätt bra liknelser som inte var...
Mycket metaforer.
Ja, precis. Men däremot så brydde han sig inte så mycket om fotbollen i sig. Alltså jag tror att det handlar mer om att vara liksom stilsäker i sitt språk och i sina formuleringar. Och på sina 4 eller 5 matcher under VM 58 så tror jag att det var så att han nämnde bara i sina texter totalt 4 stycken spelare på 4 eller 5 texter. Det kan man tänka sig.
Oj.
Att det var speciellt om Niva hade åkt hem efter Ryssland och bara nämnt 4 eller 5 spelare. Det hade ju varit, det hade inte nyhetschefen på Sportbladet älskat kanske.
Nej, jag har varit otippat.
Men samtidigt, och det är därför som jag tror, om vi kommer tillbaka till Jesper Högström, så tror jag att det finns en liten förklaring till varför han skriver den här texten som han skrev i DN om att det var lite bättre för på Jolos tid. För att Jolo var också en romantiker som redan på 50-talet mindes hur allting var bättre för. Och han skrev i sitt avslutande VM-kåseri då 58, för övrigt han inte var på plats utan han skrev den från en sommarstuga i Torekov, att han var trött på de nya specialutbildade svenska spelarna som hellre hängde på Bosön än tränade och tränade där än drack pilsner på tåget med de andra i tredjeklasskupén. Alltså han, Jule var ju den här personen som ville att det skulle vara liksom avskalat och det skulle vara enkelt och det skulle, man skulle ha väldigt nära till spelarna och man skulle kunna ta sig frihet. Och det ska gudarna veta att Jolo har ju i efterhand och under sin aktiva tid som journalist blivit ertappad mer än en gång med att han har hittat på saker. Mm. Han har tagit sig rätt många friheter på sätt som där han har förvrängt citat. Han har hittat på små liksom korvgubbar som har stått utanför en kiosk på Örjans vall som aldrig har liksom funnits där. Bara för att det passade in i hans kåseri. Och det är väl också någonting som är ganska problematiskt. Sen så ska man också komma ihåg då om man hyllar Jolo för att han har vissa formuleringar som är top notch, så ska man också komma ihåg att han var faktiskt rätt sexistisk. Och hade en väldigt speciell syn på att beskriva både kvinnor i allmänhet och damidrott på många sätt.
Så den här rabatten på Malta, vi ska inte ta för givet att den fanns där?
Absolut inte.
Nej, men det var ändå fint skrivet om det.
Det passade in där. Ja. Ja, men det är så att jag rekommenderar ändå folk att läsa Jolo. Det finns en antologi som heter Jolo, en allsvensk idyll. Som faktiskt, som är av en slump där Jesper Högström har skrivit ett, liksom ett litet mellankapitel och placerat honom någon slags i samtiden och vad han stod för på den tiden. Givetvis har Jesper skrivit det, men där det är ett 30-tal texter som Joel har skrivit. Och vissa av de här texterna är ju så att man sitter faktiskt och myser för att de är så fiffiga och så. Samtidigt så vet man att vad är sant? Vad är inte sant? Och Det ska gudarna veta om vi bara kopplar tillbaka till det vi sa. Det är väldigt sällan man får reda på hur en fotbollsmatch utspelar sig eller något öde bakom en fotbollsspelare. Man vet inte att Cuadrado växte upp liksom med oerhört fattiga förhållanden i Colombia och att han fick
hans far sköts ihjäl
och att han fick att hans mamma var så sur på honom för att han kom hem med smutsiga kläder efter att han spelat fotboll, så att han slutade med att han spelade fotboll bara i kalsongerna och till och med ibland naken, och sen så tog på sig kläderna och gick hem till sin mamma och sa att han inte hade spelat fotboll. De där sakerna hade ju inte Jolo i sina texter. Däremot så har ju i princip alla som åker till Ryssland och rapporterar därifrån idag koll på de här sakerna, och skriver man om Cuadrado och skulle vara så att han blir matchhjälte i en åttondelsfinal, så kan man räkna med att en skribent oavsett stilistisk förmåga kommer nämna de här sakerna, och det har också ett mervärde.
Ja, ska vi ha ambitionen att lägga oss på någon slags mellanting mellan Jolo och hans gelikar, där deras lugn och formuleringskonst kopplat till dagens mer uppdaterade sportjournalister och ja, kanske lite mer i synk med sin sport också.
Ja, men det tycker jag låter som en bra plan, Johan. Det är nog dags för oss att logga ut och stänga ner denna helvetiska dagen.
Och vi får ju hoppas då att folk överhuvudtaget har lyssnat på det här, att att Podomatic och grabbarna bort i San Francisco blir så skrämda av dina arga mejl så att de kammar sig. Men nästa gång, om ni hör det här och allt går som vanligt och ni hör oss igen, då är det från rysk mark. Så mycket kan vi säga.
Så är det faktiskt. Och vi tar med oss VM-dag 2 då, med lite godbitar som Spanien och Portugal, in i nästa avsnitt.
Med Jarro som förbundskapten.
Jajamän, det får vi säkert anledning.
Ja, det måste vi prata om.
Vi håller på det lite grann, Johan. Jag har några saker där om Jarro också. Men så nästa gång vi hörs så är vi på rysk mark. Och då har vi förhoppningsvis fått ut en liten VM-blogg då på offside.org. Som jag tror att du ska skriva. Jag tror att ansvaret ligger på dig där. Och att vi har också kanske fått ut ett par tvåddar. Och vi testar hela det här formatet. Så ser vi vad det tar oss. Om vi kommer hem. Om vi har kul. Och om vi lyckas göra Jesper Högström nöjd i våra kolumner.
Det gör vi. Nu lägger vi på här, tycker jag. För jag har tidigt imorgon så startar fyraåringsfirande. Och annat fix bredvid det. Så ses vi på Landvetter, Anders.
Det gör vi. Ta hand om er lyssnare så hörs vi.
Ha det så bra.
Hej.